Okej, då åker vi till Mars.
I tusentals år har människor skrämts och fascinerats av en liten röd prick på natthimlen. Författare och filmskapare har spunnit sagor om gruvkolonier och modiska marsianer. Om Mars som mänsklighetens startpunkt och dess framtid. Jag heter Karin Svensson och nu ska vi titta närmare på vårt syskon i solsystemet. Lika delar drömlandskap och mardrömsscenario. Där en felöversättning på 1800-talet kickade igång den första vågen av marsmani. Men vi börjar i nuet på Tekniska museet i Stockholm. Där rymdnavigatören Linda Maria Badea försiktigt tar oss ner genom Mars tunna atmosfär.
Och jag tänker vi ska ta och landa i Valles Marineris så får vi se lite närmare hur det ser ut. Och när vi närmar oss på det här sättet så kan man också tänka på att om det hade varit människor eller hus eller bilar här så hade vi faktiskt kunnat se dem. Så nära är vi.
Vi har landat på den röda planeten. Det karga landskapet breder ut sig i alla riktningar. Grus och sten under ett tunt lager rostbrunt damm. I fjärran vilar solstrålarna på Olympus Mons. Jättevulkanen som är nästan 3 gånger så hög som Mount Everest. Långt upp i norr och i söder täcks marken av tjocka polarisar.
Så det finns ju vatten på Mars men i isform. Så hade vi åkt hit så är det ju skönt att veta i alla fall att vi inte hade behövt ta med oss vatten. Vi hade kunnat hitta det tillsammans.
Mars har en svag gravitation men en urstark dragningskraft. Det vet man på Tekniska museet. Här, inuti en sorts planetarium där filmduken välver sig som en kupol över stolsraderna, kan besökarna resa kors och tvärs över solsystemet. Museipedagogen Linda Maria Badea sköter spakarna och guidar skolklasser på utflykter i asteroidbältet eller på Jupiters månar. Men när de frågar var ska vi åka finns det en önskeplats som slår alla andra.
Varje gång vi har den här rymdresan visningen vill alla alltid åka till Mars. Alltid. När de får höra att vi åker till Mars, för det är ju en omröstning som vi gör under visningarna, så blir de jätteglada. Om jag har skolelever här i domen så brukar de faktiskt applådera.
Vill du åka till Mars?
Jag vill 100% åka till Mars. När jag fyllde 18 så skrev jag mig faktiskt, jag skrev upp mig själv på en lista för att få åka dit. Kanske någon gång får man lite överraskning i inkorgen.
I gotta figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers.
Filmen The Martian från 2015 har spelat en viktig roll i vår tids marsmani. I Ridley Scotts filmatisering av Andy Weirs roman spelar Matt Damon astronauten Mark Watney som av misstag blir lämnad ensam kvar på planeten och måste använda all sin kunskap och uppfinningsrikedom för att överleva och ta sig hem. Litteraturforskaren och science fiction-experten Jerry Mäte beskriver boken och filmen som en Robinson Crusoe på Mars. Ett slags NASA-troget läromedel.
Jag vill göra med Andy Weirs bakgrund som har jobbat för NASA. Att lära ut hur spännande vetenskap är för unga personer. Att man kan alltid science the shit out of it, som de säger i filmen. Tänka ut lösningar som är vetenskapliga till olika problem som dyker upp. Sen kanske inte de är helt med verkligheten överensstämmande alltid. För att man vet mer om Mars nu än när han skrev boken. Men det är i alla fall själva tanken. Spännande berättelse, sedelärande berättelse om psykologi och moral och om naturvetenskapliga lösningar på alla problem.
Mars-hypen bär ett eko av månfeben som rådde under rymdkapplöpningen på 1960-talet. Robotarna som har skickats för att utforska Mars får egna bloggar och Twitterkonton som följs av miljontals människor. NASA har konkreta planer på en bemannad Marsresa med mellanlandning på månen. Elon Musk pratar om Mars som mänsklighetens nästa hem och tror sig kunna skicka människor dit i slutet av det här decenniet. Tankarna är inte nya. Redan i början på 1900-talet skrev raketpionjären och Jules Verne-fantasten Konstantin Tsiolkovsky att jorden är mänsklighetens vagga, men man kan inte stanna i vaggan för alltid.
Det var inte meningen att vi ska dö i vaggan, utan att vi ska ut i rymden och upptäcka andra världar och sprida mänskligheten. Och det är den typen av ganska maskulina koloniala tankar som styr även våra tiders marsutforskning, i alla fall vissa rika människors föreställningar om vad man kan göra med Mars.
Vår fascination för Mars sträcker sig långt tillbaka i tiden. I tidiga högkulturer sågs planeten som ett dåligt omen på grund av sin röda färg. Och för att den, tack vare sin elliptiska bana, verkade röra sig utan mål och mening över himlavalvet. Men den verkliga Marsmanin tog fart på 1870-talet när den italienska astronomen Giovanni Schiaparelli upptäckte linjer i det marsianska landskapet som han beskrev som canali. På engelska översattes ordet till canals, grävda kanaler, i motsats till naturligt förekommande. Och den oemotståndliga idén om en civilisation på Mars var född.
What? Varsom? Varsom?
Edgar Rice Burroughs, som skrev böckerna om Tarzan, var tidig med att använda Mars som spelplats för halsbrytande äventyr. Hans följetong om planeten Barsoom, som marsianerna kallar sitt hem, började publiceras 1912. Huvudpersonen John Carter har varit soldat i sydstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Och när han gräver guld i Arizona hittar han en portal till Mars. Där får han superkrafter, räddar en prinsessa och dras in i politiska konflikter. Känns tematiken igen? Berättelsen, som på svenska fick titeln En prinsessa på Mars, nämns ofta som en inspiration till Star Wars och hela rymdopera-genren. 2012 kom filmen John Carter, som blev en spektakulär flopp.
Den var kanske inte helt lyckad, men jag tyckte den var intressant. Men så är det ofta med science fiction. Ju sämre det är rent estetiskt, desto intressantare är det oftast av andra anledningar.
Hur då? Berätta.
Nej, men det finns andra saker man kan ta fasta på om man inte dras med i själva estetiken. Utan det är tankeexperimenten och idéerna, och särskilt hur de berättar någonting om gårdagens fantasier om framtiden och hur den skulle kunna vara, eller hur liv på andra planeter skulle kunna se ut. Och sen spårar man dem till, i det här fallet, 1910-talet. Vilka föreställningar man handlar om andra planeter, men också indirekt om sin egen planet och vad människans natur är för någonting.
Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
Den 30 oktober 1938 sändes Orson Welles radiodramatisering av H.G. Wells roman Världarnas krig i USA. Det är en berättelse om hur jorden invaderas av teknologiskt överlägsna marsianer. Och eftersom den ramades in som en nyhetssändning var det många lyssnare som trodde att invasionen var ett faktum. För trots att Schiaparellis kanaler sedan länge hade avfärdats som optiska illusioner hade myten om en civilisation på Mars etsat sig fast i vår kollektiva fantasi. Under 1950-talet tog den rygg på kalla kriget paranoian.
Invaders from Mars, capturing humans at will for their own sinister purposes, turning them into diabolical instruments of destruction.
I takt med att vi har lärt oss mer om Mars har kunskapen läckt in i filmerna. Upptäckten på 1990-talet att Mars en gång haft stora mängder vatten inspirerade till filmer som Mission to Mars, där en urgammal marsiansk civilisation avslöjas som mänsklighetens skapare.
For centuries, we've searched for the origin of life on Earth. We've been looking on the wrong planet.
I tv-serien For All Mankind, som hade premiär 2019, skildras koloniseringen av Mars utifrån en alternativ historieskrivning om rymdkapplöpningen, där människor landar på Mars redan före millennieskiftet. I senare säsonger djupdyker serien i hur toppskiktet på den första marsbasen behandlar dem som är längst ner i hierarkin.
Isn't that kind of what being on Mars is all about? I mean, ever since the first Martian Thanksgiving, I mean, sharing, sacrificing for one another.
So you saw the Disney movie? Okay.
Here's our reality.
Astronauts and cosmonauts, scientists and pilots, they all work together. But us down here, at the end of the day, we are just the help.
I was repairing the ceiling on a guy's air duct today. I mean, he barely even looked at me, like I didn't even exist.
Samma tema dyker upp i en av de mest minnesvärda filmerna om Mars. Den hade premiär 1990 med en välkänd österrikare i huvudrollen.
First time on Mars?
Yes. Well, actually no. Well, sort of.
Damn, the man don't even know he's been to Mars tonight.
I Paul Verhoevens Total Recall spelar Arnold Schwarzenegger en knegare med en oförklarlig längtan till Mars. I filmen är Mars en gruvkoloni där invånarna förtrycks av det allsmäktiga gruvbolaget som stänger av syret för att kväsa en revolt. Jag pratar med vetenskapshistorikern Matt Schindell på länk från museikomplexet Smithsonian i Washington DC där han är ansvarig för de rymdhistoriska utställningarna. I boken For the Love of Mars kartlägger han människans relation med Mars genom historien och han tycker att Total Recall är ett bra exempel på hur vi filtrerar Marsbilden genom vår egen samtid.
One of the interesting aspects of that movie is that it has a very strong analysis of class structure and labor and all of these things. It's a very kind of film of the moment of 1990s capitalism, but projected onto Mars and imagining this big mining colony on Mars where everyone's life is kind of shaped by that operation. I think that's a great example of how science fiction writers and filmmakers have been incredibly insightful in thinking about how the ways we think about Mars are tied to the way we live now.
Filmen utspelar sig på Mars men handlar om arbetsvillkor och klassstrukturer under kapitalismens 1990-tal. Filmare och författare har en förmåga att hitta kopplingar mellan hur vi tänker på Mars och hur vi lever nu, säger han. Och tillägger att science fiction är betydligt bättre på att kommentera samtiden än att sia om framtiden.
They never just sort of imagine these happy fantasies of people living on Mars. Instead, they use that idea to explore the tensions that exist in our world right now. And that's one of the reasons why I love science fiction, not necessarily in its ability to predict the future, because I don't think it's really that good at that, but more in its ability to comment on the present.
I mytbildningen är Mars lika med manlighet. Eller åtminstone traditionella idéer om vad som är manligt. Som styrka, disciplin, aggressivitet. Planeten fick sitt namn efter den romerska krigsguden. Och dess astronomiska symbol är densamma som symbolen för biologisk man. En cirkel med en pil som pekar snett uppåt. Det är också mest manliga författare som har ägnat sig åt att skriva böcker om Mars. Men det verkar vara något som håller på att förändras. Genusvetaren Anna Bark Persson forskar om nya marsromaner med feministiska och queera förtecken.
I den feministiska marslitteraturen så är man väldigt, väldigt investerad i och intresserad av Mars som en död planet. Framförallt så kopplar man Mars som är liksom en steril planet, en planet där det inte finns liv, till konventionella delar om moderskap och kvinnlighet och krav på att som kvinna reproducera sig. Det finns ett väldigt, väldigt tydligt tema i väldigt många av de här texterna som jag har tittat på om kvinnor som lämnar jorden för Mars för att liksom fly ifrån de här sakerna.
Det låter väldigt dystopiskt.
Det är väldigt dystopiskt. Så sen nej till framtiden, bara stänga ner alla möjligheter. Men jag tänker att det är liksom inte så deskriptivt, utan det är ju mer liksom en symbolisk diskussion. När man tänker rymdlitteratur så står ju den generellt i relation till liksom vad som händer i rymdforskningen. Men det är ju också ett litterärt grepp. Alltså rymden är ju också metaforisk, symbolisk. Det här är ju inte kanske bokstavliga idéer om vad vi borde göra med Mars eller hur vår framtid kommer se ut, utan mycket mer en liksom kritisk reflektion över liksom här och nu via Mars.
Bland berättelserna finns serien The Lady Astronaut av Mary Robinette Kowal. Ett meteoritnedslag i Washington på 1950-talet sätter igång extrema klimatförändringar. Och för att trygga mänsklighetens fortlevnad skickas både män och kvinnor för att etablera en koloni på Mars. Men de kvinnliga astronauterna vill inte delta i avelsexperimentet. Och när en av dem blir gravid kämpar de för hennes, för allas, rätt till abort.
Det är där det marsianska samhället blir liksom en egen självständig enhet. Alltså tidigare så har det varit en satellit som hör till jorden, men här så etableras de som en egen statnation. Och det är liksom rätten till abort som på något vis är den grundläggande byggstenen i det marsianska samhället.
I The Wanderers av Meg Howry deltar astronauter i en simulerad Mars-expedition. En av dem är Helen, som påverkas starkt av den allvarliga låtsasleken. Och känner hur hennes påtvingade kvinnlighet löses upp i det upplevda mötet med den röda planeten. I Banner of Souls skildrar Liz Williams en kvinnodominerad mänsklighet som har koloniserat Mars, men förlorat greppet om både sin historia och sin moderna civilisation. Myten om Schiaparellis kanaler har man köpt så till den milda grad att man har återskapat dem.
Med väldigt stor möda och mycket stolthet har man liksom byggt de här kanalerna på Mars som aldrig har funnits. Och man tror liksom också att män egentligen aldrig har funnits, att män är liksom en mutation. Och så där tror jag att Williams väldigt mycket leker med den här idén av Mars om framtiden. Att här har det liksom på något vis skett en återgång. Att man har inte tagit sig framåt. Det här samhället är väldigt primitivt, det liksom drivs av krigare. Så väldigt blodtörstiga, brutala, våldsamma. Där man inte längre liksom tror på vetenskap eller historia. Där tror jag att det finns en väldigt så kritisk udd. Att rymden inte är enbart lika med progression och framtid.
Både fantiserandet om och de konkreta planerna på att kolonisera Mars utgör en del av en större berättelse om hur vi ser på oss själva. Matt Schindel menar att om vi bestämmer oss för att resa dit för att bli en multiplanetär art, så borde vi först gemensamt ta reda på varför vi vill göra det.
If we're going to undertake that at this moment, I think we really should think about why we're doing it and who we're trying to be as we do it. And so my only suggestion for anyone planning these types of trips to Mars is, you know, to include as many perspectives as you can, to bring as many people to the table, because if this is going to be the biggest project of our time, and if it is going to end up representing us the moment that we become a multiplanetary species, then, you know, let's make it something that benefits all of us, something that we're all invested in. That's the only thing I have really to provide as a perspective on anyone who's making Mars plans.
Den som planerar resor till Mars borde inkludera så många olika perspektiv som möjligt, så att det här stora steget för mänskligheten blir något som kan vara till nytta för alla, säger Matt Schindel. Drömmarna om att förvandla Mars till mänsklighetens nya hem krockar ofta med ett ofrånkomligt faktum. Att planeten är en extremt farlig plats för människor. Många science fiction-författare, med nästan Kim Stanley Robinson i spetsen, har löst det problemet med terraforming. Science fiction-experten Jerry Mäte förklarar.
Tanken på att man kan omskapa en hel planet till en, någon slags tvilling till jorden. Det är en fascinerande fantasi att man skulle kunna bygga en helt ny värld och börja om från början kanske på olika sätt. Tankeexperiment om hur skulle vi bygga upp ett samhälle, hur hierarkiskt ska det vara, hur ska naturresurser och liknande fördelas bland människor och, eller robotar, ibland utomjordingar också i de här berättelserna. Så att det är ju små sociologiska experiment.
Men vad säger intresset för de här berättelserna om hur vi ser på vår egen planet just nu?
Ja, precis. Det är också drömmen om att börja om från början, att kanske överge någonting som många upplever som ett misslyckande, det vi har gjort på jorden. Men vi kommer inte från oss själva, vi tar ju med oss våra misslyckanden till andra planeter också antagligen.
Precis som man tar med sig själv på semester.
Precis så är det.
Matt Schindel på The Smithsonian tycker också att vi gör bättre i att satsa på vår egen, än så länge beboeliga planet, än att försöka omforma Mars. Det är enkel matematik att det skulle krävas mycket mer möda och resurser att förvandla en livlös öken med extrem väder till en rimlig plats för människor att bo på än att städa upp på jorden.
It's still a far more habitable planet than Mars, and any work we would have to do to remediate the changes or the damage that's been done here on Earth would be much less than the work that has to be done to make Mars into a new Earth. And so the math doesn't math for me in the idea of making a new Earth out of Mars because we need a new Earth. It's much easier to keep the old Earth going, I think, than to create a new Earth on Mars.
Oh, fuck you, Mars.
Som sagt, Marsfiktionen förändras i takt med att vi lär oss mer om vår grannplanet. Matt Schindel nämner en av grundpremisserna i filmen The Martian. Att Mark Watney överlever på potatis som han lyckas odla genom att berika den magra marsjorden med sin egen avföring.
Yes, I did in fact survive on a deserted planet by farming in my own shit. Yes, it's actually worse than it sounds, so let's not talk about that ever again.
Numera vet vi att planetens jord är smockfull med perklorater, klorföreningar som är extremt giftiga för människor.
The first publication of that book just celebrated its 20th anniversary. And so much has changed in 20 years. Andy just didn't know about the perchlorates in the soil and that would make it really hard to grow potatoes on Mars, despite how you might fertilize them.
Jag kommer att justera mitt sikte mot solen. Jag kommer öka på tiden. Så får vi kolla på en solnedgång på Mars.
Vi är tillbaka med Linda Maria Badea på Tekniska museet. Och okej, Mars kanske inte är mänsklighetens nästa hem. Men det är ändå märkligt hur lätt det är att förtrollas av landskapet. Att spana ut över en främmande planet och föreställa sig att skorna gör avtryck i det roströda dammet. Mars knöliga månar, Deimos och Phobos, som faktiskt ser ut lite som potatisar, vakar över solnedgången som är ett skådespel i olika nyanser av blått.
Så lite omvänt från hur vår solnedgång är här på jorden. På Mars lyser det konstant gult eller orange kan man säga på dagen. Men vid solnedgång så blir det blått. Men nu kommer jag att spola framtiden lite snabbare så vi kan kika på en soluppgång också. Och så ser vi också hur Phobos bara flög förbi oss här över natthimlen.
Trots alla våra berättelser och filmer om Mars så har ju faktiskt ingen jordbo ännu satt sin fot på planeten. Men svenska Ella Karlsson har kommit närmare den upplevelsen än de flesta. Idag är hon Rymdstyrelsens generaldirektör. Men 2002 och 2003 deltog hon i två simuleringar av Mars-expeditioner. Den första i Utahs öken och den andra i kanadensiska Arktis.
Jag var besättningens ingenjör, eller de kallar mig för The Happy Space Janitor. Jag säger bara så här, lämna inte jorden utan silvertejp, för det funkar till det mesta.
Varför går vi igång på den här platsen och har gjort det i hundratals år, tror du?
Det är som en systerplanet kan man säga. Det är så nära jorden vi kan komma i vårt solsystem. Även om det är ganska kallt så ja, skulle vi åka dit och göra någon sorts bosättning så skulle vi kunna överleva. Det är häftigt.
Ella Karlsson är också skeptisk till idén om terraforming. Även om man skulle lyckas smälta vattnet i polarisarna och skapa en atmosfär som vi kan andas, så har planeten inget eget skyddande magnetfält.
På Mars kan solvinden penetrera ner väldigt djupt i atmosfären och erodera bort den, föra med sig den ut i rymden. Så även om man skulle fixa till en atmosfär så kommer ju den på sikt att försvinna. Och det här är ingenting som man bara fixar heller, utan det kommer ju ta hundratusentals år om man nu vill terraformera en planet. Och sen kommer vi till det etiska. Ska man verkligen göra sådana stora ingrepp på en annan himlakropp?
Hon tror att om 100 år har vi människor etablerat en bemannad bas på Mars som utför vetenskapliga experiment. Och att det kommer finnas möjlighet att resa dit som turist. Men vill man verkligen det, frågar jag. Semestra på Mars.
Det kan du fethaja att man vill. Klart man vill göra det. Jag har ju studerat över 20 000 marsbilder. Och det finns så många ställen som jag så gärna skulle vilja åka till. Jag har till exempel hittat en fantastisk fin krater. Och så är det sanddyner nere på botten som ser ut som en labyrint. Alltså en riktig labyrint. Och jag skulle så gärna vilja gå omkring den här labyrinten på botten av den här kratern. Eller flyga genom Valles Marineris. Det är en jättelång kanjon som är lika lång som det mellan västkusten och östkusten i USA. Den har bergväggar som sträcker sig 7 kilometer rakt upp i skyn. Det finns så många fina saker där som jag har studerat som jag så gärna skulle vilja se på riktigt.
Så nu när vi åker från Mars kan vi ju se Mars atmosfär längs planeten som ett gult skinande dis. Och nu åker vi längre och längre ut. Och så tackar vi Mars för den här gången, men vi ses snart igen.
Is there life on Mars?